Då fortsätter vi vandringen. Och under det här passet så talar vi alltså om den romerska läran om rättfärdiggörelse. Om man tar sig tid att läsa Luthers 95 teser, det är inte särskilt svårt. Så kan man lägga märke till att det finns inte så mycket där som handlar om rättfärdiggörelse, utan det handlar om avlat väldigt mycket. Men den diskussion som Luther ville få igång handlade liksom om hela det här systemet som associerades med avlat. Och inledningsvis så var inte Luther emot avlaten i sig själv. Han var emot det missbruket av avlatshandeln, det missbruket som hade uppstått. Men när han väl började skriva de här 95 teserna så väckte han frågor om hela systemet i vilket det här missbruket kunde uppstå. Och det är knutet till den romerska förståelsen om rättfärdiggörelse och egentligen den romerska förståelsen om vad evangeliet är. Så för att förstå vad reformationen handlade om så måste vi först förstå den romerska uppfattningen om vad rättfärdiggörelsen är för någonting. Alltså vad är det reformationen vänder sig emot? Och nu är det ju så att eftersom man hävdar i den romerska traditionen att kyrkan är ofelbar så kan man inte gå tillbaka och revidera någonting som man har kanoniserat. Vi har ju talat lite om det. Och det innebär att förståelsen om rättfärdiggörelse till exempel, den har inte lagts fram vid ett enskilt tillfälle. Liksom. Nu tänker vi så här. Utan det är ju någonting som har vaskats fram. Någonting som har arbetats fram under århundraden. Så att man har liksom lagt lager på lager. Och då har det blivit till sist ett ganska komplext system. Från ett teologiskt perspektiv så kallas det romersk-katolska frälsningssystemet, man kan kalla det för sacerdotalism. Det innebär att frälsningen administreras av kyrkan. Och läran om rättfärdiggörelse definierades, man talade inte i de termerna förrän efter reformationen i det här som man kallar för den romerska kyrkans motreformation. Man svarade alltså på reformationen med ett trefaldigt motdrag. Det första innebar våld. Man satte igång den spanska inkvisitionen där människor som har kommit till tro i reformationen tvingas göra avbön från det och torteras och dödas. Det andra innebar grundandet av jesuitorden. Det grundades ju av Ignatius av Loyola. En särskild prästorden som är gräddan av präster, av intellektuella präster som ska ge ett intellektuellt försvar mot reformationen. Men det stora motdraget i motreformationen var att man kallade samman ett koncilium i den italienska staden Trento. Man har ju alltså haft koncilier varje århundrade, ibland fler och ibland något århundrade kanske man har missat. Men man kallar alltså samman kyrkan kan man säga. Och så har man teologiska samtal om vad kyrkan tror. Och här samlades man i en italiensk stad som heter Trento, på latin Tridentum. Och det här konciliet utgjordes av många sessioner under en tidsperiod av 18 år. Men den viktigaste för oss när vi funderar på rättfärdiggörelse, det är den sjätte sessionen. Och i den sjätte sessionen i Tridentum så gjorde man två saker. För det första definierade man: vad tror den romerska kyrkan om rättfärdiggörelse? Och det är alltså utifrån alla de här lagerna som har lagts på under århundradens lopp. Vad tror vi? Och för det andra så beslutade man om ett 20-tal olika påbud, utfärdanden av dom från de som från Roms perspektiv hade heretiska uppfattningar. Man använde ju det grekiska ordet anatema, så de ska vara under förbannelse. Så ett 20-tal förbannelsedomar liksom, mot kättarna. Och det debatteras fortfarande hur definitivt tridentum är. Men jag har ju viftat med den här katechesen några gånger och visat att, eller det har jag kanske inte gjort, men jag skulle kunna göra det mer utförligt, visat att allt väsentligt som beslutades i tridentum finns kvar i katechesen från 92. Och innan vi går vidare nu och talar om den romerska förståelsen av rättfärdiggörelsen, så är det viktigt att notera att i debatter mellan evangeliska och romerska så har det varit mycket vanligt att man från båda håll sätter upp karikatyrer. Från den evangeliska sidan så säger man: vi tror på rättfärdiggörelse genom tro, och ni tror på rättfärdiggörelse genom gärningar. Och så säger man från Rom: nej, det gör vi inte alls. Vi tror också på rättfärdiggörelse genom tro, men ni tror på rättfärdiggörelse genom ingenting. Och så pratar man förbi varandra. Så nu försöker vi att ställa frågan och försöker att ha en viss precision här. Jag ska göra mitt bästa. Vad är det egentligen Rom undervisar? Vad är det egentligen Rom tror på? I Tridentums sjätte session så börjar man med att säga att rättfärdiggörelsens första steg för att en människa ska förklaras rättfärdig, så är det första steget dopets sakrament. Det här, säger man, är rättfärdiggörelsens instrumentella orsak. Jag kan bara lägga till här, nu är vi inne i paltkomepasset. Hoppas att ni orkar. Och det här kommer att bli rätt så... Det kan bli rätt så komplicerat. Så nu gäller det att hålla tungan rätt i mun och hänga med här nu. Dopet är den instrumentella orsaken. När vi säger rättfärdiggörelse genom, när vi säger genom, så anger vi en instrumentell orsak. Och den här distinktionen, att man skiljer, det finns olika sorters orsaker. Det går tillbaka till Aristoteles och hans distinktioner mellan orsaker. Han skilde mellan den verkande orsaken, den formella orsaken, den ändamålsenliga orsaken, den materiella orsaken och den instrumentella orsaken. Vi ska återkomma till allt det här om en liten stund. Men Rom tror alltså att instrumentet genom vilket en person görs rättfärdig är dopets sakrament. Och vad som händer i dopets sakrament är att det sker en ingjutning. På engelska talar man om infusion. En ingjutning av Kristi rättfärdighet i personens själ. Ibland kallas det för rättfärdigande nåd. Och man talar om den i termer av en substans. Det är liksom en substans som hälls in i själen. Det är någonting som bor i dig. Från den evangeliska sidan så talar vi om nåd som någonting Gud ger, alltså en fri förklaring. Vi är fria från någonting som vi förtjänar, men vi får någonting annat som vi inte förtjänar. Vi får nåd. Men här talar man alltså om en sorts substans. Och den gjuts in i själen, och man säger att den verkar ex opera operato. Alltså den verkar, det betyder urverkets verk. Den verkar i sig själv. De tycker inte om att man talar om att den verkar per automatik. Men det är, jag tror att det är det bästa svenska vi har för att förklara. Dopets sakrament liksom tar sin boning och verkar i dig. Så om man tar emot dopets sakrament så tar man emot en ingjutning av nåd. Och då befinner man sig i ett tillstånd av rättfärdighet. Och för att förbli i det här tillståndet så måste man samarbeta med den ingjutna nåden. Cooperare et assentare. Man måste samarbeta och instämma. När du samarbetar med den här nåden och när du instämmer i den här nåden, då bor den i dig. Och du är rättfärdig i Guds ögon. Och anledningen till att du är rättfärdig i Guds ögon är att du verkligen är rättfärdig. Du samarbetar med nåden som är ingjuten i dig genom dopet. Du är rättfärdig. Och så är du i tillstånd av rättfärdighet tills du begår en dödssynd. Rom gör en distinktion mellan förlåtliga synder och dödssynder. Förlåtliga synder är verkliga synder. De behöver bekännas och de behöver förlåtas och allt det här. Men de förstör inte den frälsande nåden i din själ. Jag pekar hela tiden på hjärtat eller något. Jag vet inte riktigt vad jag ska peka när jag pekar på själen. Men de förstör inte den frälsande nåden. Det gör däremot dödssynderna. Calvin säger ju emot det här när han ger uttryck för en evangelisk förståelse. Han säger att all synd är dödlig i meningen att den förtjänar döden. Men för en kristen är ingen synd dödlig i meningen att den förstör den kristnes frälsning. Som evangeliskt troende så kan vi liksom inte synda oss ur frälsningen. Vi har ju fått den. Men enligt Rom så kan man ha frälsande tro och ändå begå en dödssynd, ändå komma till helvetet. Och anledningen till det är att man tänker så, man skiljer mellan ett nödvändigt villkor och ett tillräckligt villkor. Om jag till exempel ska tända en eld så behöver jag göra det i en miljö där det finns syre naturligt i luften. Under normala omständigheter är syre ett nödvändigt villkor för att jag ska kunna tända en eld. Men syre är inte ett tillräckligt villkor för att jag ska kunna tända eld. För om syre vore ett tillräckligt villkor så skulle det vara eld överallt där det fanns syre. Man behöver mer för att tända en eld än bara syre. Intressant. Så syre är nödvändigt men inte tillräckligt. Man kan inte göra eld utan syre, men man kan ha syre utan att det blir eld. Hänger ni med? Enligt Rom är tro ett nödvändigt villkor för rättfärdiggörelse. Det går inte att göras rättfärdig utan tro. Det är som syret liksom. Men det är inte ett tillräckligt villkor. Det räcker inte att bara ha tro. Man kan ha sann tro utan att göras rättfärdig. När jag tittar på er så känns det som att ni förstår skillnaden, även om det är en ny tanke. Förstår ni skillnaden? Ja. I evangelisk tro, på andra sidan, så är tron inte bara ett nödvändigt villkor, utan det är också ett tillräckligt villkor. Om jag har sann tro så har jag rättfärdiggörelsen. Man kan inte ha sann tro utan att förklaras rättfärdig. Och man kan inte förklaras rättfärdig utan att ha sann tro. Men om vi fortsätter tanken om dödlig synd och tro. I Tridentums sjätte session så definierade Rom en tro enligt en trefaldig funktion i förhållande till rättfärdiggörelsen. Man talar om tron som initium, fundamentum och radix. Alltså tron är enligt Rom rättfärdiggörelsens början. rättfärdiggörelsens, alltså när jag ska inte gå så fort fram, när man säger att Rom tror att tron inte spelar någon roll, så stämmer inte det. Det är en karikatyr, för Rom spelar tron mycket stor roll. Det är rättfärdiggörelsens början. Vi kan inte ens tala om rättfärdighet om inte du har tro. Man säger också att det är fundamentum, dess grund. Och för det tredje så är det rättfärdiggörelsens radix, dess rot, dess kärna. Så för Rom är inte tro någonting som man kan eller inte kan ha. Man måste ha det. Men det är alltså inte tillräckligt. Det är nödvändigt, men inte tillräckligt. Så om man har tro så kan jag fortfarande begå en dödssynd. Jag har alltså blivit döpt och gjord rättfärdig. Jag samarbetar med nåden. Men så begår jag en dödssynd. Och här kommer då problemet in. Då förlorar jag min inneboende rättfärdighet. Och om jag förlorar min inneboende rättfärdighet så behöver jag, vad Rom kallar vi tridentum, för rättfärdiggörelsens andra planka. Det är alltså en bild hämtat ifrån sjövärlden. Det är den andra plankan för de som har gjort skeppsbrott av sina själar, säger man. Så bilden är att en planka, ja, den kommer ifrån, ni kan ju det här. Man begår en dödssynd, man begår skeppsbrott i sin själ. Och hur kan jag då återföras till rättfärdighet? Hur kan jag få tillbaka det jag förlorade? Då skulle man kunna tänka att man behöver döpas igen. Men så fungerar det inte. I dopet får man ett outplånligt märke enligt Rom. Det har jag kvar även om jag kommer till helvetet. Så jag blir inte döpt igen. Nej, för att återfå min rättfärdighet så går jag till ett annat sakrament. Jag går till botens sakrament. Och nu kommer vi till själva kärnan här av den teologiska konflikten. Det finns fyra element i botens sakrament. För det första så har vi bekännelsen av synd, alltså i bikten. Om man har begått en dödssynd så måste man bikta sig. Och för det andra så måste bekännelsen präglas av ånger. Det måste vara genuin. Du måste mena det. Och det får inte vara vilken ånger som helst. Det får inte vara en ånger som är av rädsla för att bli straffad. Det måste vara en uppriktig ånger. Att du verkligen är ledsen för det du har gjort. Och man hänvisar till Davids psalm nummer 51. Där hans hjärta liksom utgjuts inför Gud. Och sen har vi sakramentets tredje del. Det är när biktfadern uttalar avlösningen. Han säger te absolvo. Och protestanter kan bli alldeles upprörda över det här. Vi säger att vi behöver minsann inte gå till en präst för att bekänna våra synder. Vi behöver inte bikta oss. Vi kan gå direkt till Gud. Men Bibeln säger att vi ska bekänna våra synder. Det finns inget fel med att bekänna sina synder för en annan person. Faktum är att det är ganska svårt att argumentera bibliskt för att man inte ska göra det. Alltså, vi är ju kristna tillsammans i en församling. Vi är en del i en kropp. Och det finns inget fel med att en pastor till exempel förmedlar förlåtelsens ord utifrån till exempel 1 Johannes 1 och 9. Där, om vi bekänner våra synder, Gud trofast och rättfärdig. Att han förlåter oss synderna och renar oss ifrån all orättfärdighet. Så när prästen säger te absolvo, alltså jag avlöser dig, så säger han inte att han har en sorts inneboende makt att förlåta synder. Han gör det på kyrkans uppdrag. Du har bekänt dina synder och nu har jag fått en sorts delegerad auktoritet att förlåta dig. Och i princip så läser jag upp det här ordet ifrån första Johannesbrevet. Så här långt är egentligen allt gott och väl. Det är inget fel här. Det är sakramentets fjärde del som orsakar uppståndelsen. När man har bekänt sina synder och när man har fått den här prästerliga avlösningen, då kommer botgöringen. Jag måste botgöra, så att säga, för att återinsätta sitt tillstånd av rättfärdighet. Och det kan handla om att be vår fader eller någonting annat. Det kan handla om att göra goda gärningar på olika sätt. Ge allmosor. Gärningar som krävs för att jag återigen ska uppnå det här tillståndet av rättfärdighet. I ett reformatoriskt sammanhang så talar man om rättfärdiggörelse genom tro alena. Alena. Det är stridordet. I ett romerskt sammanhang så talar man om rättfärdiggörelse genom tro och gärningar. Och de här gärningarna kallas för gärningar som bringar olika sorters förtjänster. Man talar om kongruent förtjänst. Meritum de congruo. Och det skiljs ifrån en annan förtjänst som heter condigno, som är rättvis. Det här behöver ni inte lägga på minnet. Men den rättvisa meriten är så meriterande att den kräver att Gud belönar den. Gud vore orättvis om man inte återinsatte personen i rättfärdighet. Om den har den här sortens meriten då. Men botens sakrament ger inte den sortens merit, utan det ger en annan sorts merit. Där det är rimligt eller passande att Gud återinsätter mig i rättfärdighet. Det är rimligt. Alltså, jag kan tro det, men jag kan inte kräva det. Jag kan inte förvänta mig det. Så nu då, efter att ha genomgått botens sakrament, så förutsätter vi att personen är tillbaka i ett tillstånd av rättfärdighet. Och så förblir han det tills han begår en ny dödssynd. Och det har, genom historiens gång, så har det varierat när man har talat om vad är en dödssynd då? Vissa har argumenterat för att det är en dödssynd att missa mässan. Och andra har varit betydligt mer generösa, så att säga. Dödssynd är någonting strängare. Så det finns inte riktigt en klockren syndakatalog här, även om vi talar om 7 dödssynder. Men vad är högmod liksom? Det är inte så lätt. Var ska man dra gränsen? Så här har vi det. Jag går till sakramentet. Jag begår en dödssynd. Jag blir upprättad. Eller förlåt, jag begår en dödssynd. Jag går tillbaka till sakramentet. Jag begår en dödssynd. Jag går tillbaka till sakramentet. Så här har vi pulsen liksom. Om igen. Och om någon person dör med någon orenhet på själen, det vill säga med någon form av förlåtlig synd, så kommer jag till skärselden. Och det är alltså den plats där jag renas ifrån all orenhet. Och det kan alltså handla om veckor eller miljoner år i skärselden, beroende på hur mycket som behöver renas. Men man kommer inte till himlen förrän man är kvalitativt sett gjord rättfärdig. Inte förklarad rättfärdig, utan gjord rättfärdig. Och då har vi ju den här, alltså om jag dör direkt efter sakramentet, så är det inte säkert att jag behöver gå igenom skärselden, för då kanske jag inte har hunnit begå någon dödssynd. Men så är i alla fall idén, att jag återvänder till sakramentet hela tiden och får rening där. Och det här är egentligen i ett nötskal Roms version av evangeliet. Och man kan ju se en ganska radikal kontrast här mellan detta och reformatorernas evangelium. Där man säger att den stund jag har tro så har jag himlen. Jag har det eviga livet. Jag har liksom adopterats in i Guds rike. Så jag skulle vilja påstå att kontrasten mellan de här två är samma som kontrasten mellan goda nyheter och dåliga nyheter. Det är helt olika förståelser av vad evangeliet är. Det är två olika evangelier. När Luther satte upp de 95 teserna 1517, så ifrågasatte han hela det romerska systemet av rättfärdiggörelse. Men det drevs till sin spets där i avlatshandeln. Han trodde fortfarande på det romerska systemet. Men de här frågorna hade börjat tränga sig på. Och bland de frågor som var framträdande, som han verkligen funderade på, så var det här med, det kallas för kyrkans skatt, talar man om i katekesen där. Thesaurus meritorum, alltså förtjänsternas magasin eller skattkammare eller någonting sånt där. Så jag tänkte jag skulle säga någonting om det innan jag avslutar. Kyrkans skattkammare, det var avgörande i konceptet. Det var liksom en grundläggande tanke för att få till konceptet med avlat. För det var ju avlaten som skapade den här löpelden. Framförallt på grund av det sätt som Tetzel sålde den. Men så tittar man på den större frågan. Vad handlar hela systemet om här? Och det är också det här systemet utvecklades under många år. Det grundas i tanken på att Jesus gav nycklarna till kungariket, till Petrus. Och påven har ämbetet som brukar nycklarna. Och den auktoritet som det här ämbetet innebär bland annat rätten att kunna fördela avlaten. Johannes 20:23. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Och idén om kyrkans skatt kom ju som sagt då i förgrunden när man började sälja avlat. Då tänker man sig en skattkammare som har en oändlig mängd meriter. En oändlig mängd förtjänster. Och så har kyrkan då rätt att fördela ut de här meriterna till den som inte har. Och den främsta källan till den här skattkammaren, den här mängden med förtjänster, är förstås Kristi förtjänster. Men inte bara Kristi förtjänster, utan även Marias förtjänster har liksom fyllt på det här magasinet. Och sen så la man till, år efter år, förtjänster från dem man har helgon förklarat. Så det är alla möjliga personers förtjänster som fyller upp det här magasinet. Och så sa jag tidigare att det är väldigt få som har kommit, som har levt sina liv så rättfärdigt att man inte behövt ha med skärselden att göra, utan man kommit rakt in i himlen med ett sorts överskott av förtjänster. För problemet med skärselden är att de som befinner sig där har inte tillräcklig rättfärdighet för att komma vidare. Och då finns det en handfull personer som har dött utan orenheter i sin själ. Men då har de inte bara tillräckliga förtjänster för sig själva, utan de har ett sorts överflödsmeriter som då kan sättas in i skattkammaren och sen kan sättas in på de här skärseldspersonernas konto. Det finns en tredje sorts förtjänst som jag inte har nämnt än. Och det är den kallas för supererogatio. Det är den här överflödsmeriten. Det är en förtjänst som är så förtjänstfull. Jag får den därför att jag har gått utöver vad plikten har fodrat. Så då blir ett överskott där, supererogatio. Och det är ur det här supererogatio-magasinet, om jag har förstått saken rätt. Det finns en risk att jag inte har gjort det, men jag hoppas det. Det är ur det magasinet som påven öser då, när han ger avlat. Så det som pågår i det här systemet är att det är genom givandet av allmosor, genom köpet av avlaten, så gör påven ett uttag ur kyrkans skatt och ger den tillbaka då i utbyte, så att den som befinner sig i skärselden kan liksom röras framåt. Det avslutar min översikt av den romerska förståelsen av rättfärdiggörelsen.